Ett Guds ord tillsammans. Tack och lov. Tack Gud. Amen, vi ska läsa ett Guds ord tillsammans. Och i morse när jag satt och förberedde mig för den här stunden så sa Ellen till mig: är du inte färdig med din predikan än? Och då svarade jag: tror aldrig jag blir färdig med den här predikan. Utan det här blir en introduktion till ett ämne som jag brottas med och försöker arbeta med och som jag ber för och i. Och jag fortsätter på något sätt på ett spår som vi kanske drog upp förra söndagen när Miriam predikade om, ja, och det jag hörde handlade förra söndagen mycket om att faktiskt fråga Gud och få svar, där Miriam beskrev hur hon fick svar ifrån Gud i en situation där känslorna kanske talade något annat, talade högt åt ett annat håll, eller där känslor och situationer gör att det är svårt och det är omöjligt att hitta ork och kraft. Men då ställde du en fråga till Herren och han gav svar, och när svaret kom så gav det kraft. Eller när omöjligheten stod framför dina ögon så blev du nästan provocerad till att få kraft och tro Gud om något annat, kan man säga. När man sa till dig och din familj att nej, men ni är nog inte redo för det här. Så det går nog inte. Och så provocerade det nästan tron att vakna till liv där och kasta sig på Herren istället. Och fråga Gud. Och så fick du svar och så fick ni svar. Och så ledde det er in på ett äventyr med Herren. I mission i Turkiet handlade det om den gången. Och jag minns hur vi förra söndagen landade på något sätt i att vi kan ställa de svåra frågorna till Gud. Vi kan ge honom de svåra frågorna och han hör det och han ser det och han vill ge svar och han vill ge lösningar och han vill ge sin ledning på det. Så då skojade vi lite förra söndagen om Aria från Iran som stod här för ett par veckor sedan och sa: jag tappade tron på Gud för Irans regim blir bara starkare och starkare. Det händer aldrig någonting. Och så var det som en bön han stod här: jag tappade tron på Gud och jag lämnade tron därför att jag bad så mycket och det hände ingenting med Irans regim. De blir bara starkare och starkare. De har mördat tusentals ungdomar och så vidare. Så stod han och, men nu hade han kommit tillbaka till tron på Gud och stod här i, är det 2 veckor sedan han stod här och beskrev det här. Den här liksom resan då. Och det han inte visste då, att när han står här i den stunden så ramlar det ner en helikopter i bergen där mellan Iran och Azerbaijan. Och Al-Jazar min Teheran. Där sker en förändring i Irans regeringen. Va? Och det hade inte Arya en aning om, att det skedde i samma stund som han stod där. Det på något sätt så svarar ändå Herren på något sätt om att ja, du har inte sett någon förändring i Irans regim, kära du, men nu hände det någonting här. Och jag behöver inte försöka teologiskt reda ut det här, eller hur Max, huruvida hans död var Herrens hand eller hur det fungerar, men det skedde en förändring och det blev till ett vittnesbörd att vem är jag som står här och säger att Gud gör inget eller ingenting händer och de blir bara starkare och styvare i korken och så vidare. Men plötsligt så utanför vår makt och vår förmåga så sker någonting, va? Är ni med? Så att jag menar på att vi kan ge de svåra frågorna till Gud och söka hans svar, för att också han då hör och lyssnar och ger oss svar på de här omöjliga bitarna där vi själva saknar kunskap och intellekt och kraft och förmåga. Och så bryter Gud in. Varför? Därför att han är en levande Gud, va? Som inte då bara är något, en liten teori från en tjock bok som vi har här, utan han finns. Han är mitt ibland oss. Han hör oss. Han ser allt. Han vet allt. Han låter tider och stunder skifta, säger Bibeln. Han avsätter, han tillsätter. Jag tjatade mycket om det i vintras här, om Daniels bok. Han tillsätter riken, han avskaffar riken. Och när de kungarnas dagar kommer, då ska han låta ett nytt rike stå upp. Och det ska få ske efter en halv tid och tider och en halv tid och en tid. Så det var aldrig så till och med att Herren inte ens visste när det skulle ske. Han vet precis tajmingen. Han har full koll på klockan. Så här, vi väntar, vi hoppas att han snart ska komma på att nu har vi väl ändå fått nog. Nej, ja, det sker efter en halv tid och tid och en halv tid och en tid. Vad nu det är. Men han har koll på tiden. Och allting, alla riken och makter verkar utgå ifrån en punkt. Nämligen att Guds rike ska få komma och bli etablerat och sprida sig. Det är det som allting kretsar kring. Så allt kretsar kring Herren själv. Och med det sagt här som introduktion, så vill jag tala kring det ämne som jag då, jag sa också förra söndagen, låt oss den här veckan ställa de svåra frågorna till Gud, det som du bär på. Ställ dem till Herren, fråga honom. Så är det lite spännande att göra det och se vad Herren säger. Eller hur? Jag tyckte att jag gjorde det i torsdags här när jag gick här och sa, nu kraschar jag ekonomin här. Nu har jag stängt pizzerian, och så dyker det upp en man med behov som vi fick prata i flera timmar. Och jag hade tid för det. Och jag hade frid att göra det. Och jag var inte stressad över att jag skulle öppna en restaurang, utan den var ju stängd. Och sen så på en liten stund så var det olika människor som dunkade in 90 000 på några minuter, och sen så kunde vi betala en plåträkning. Är inte det fantastiskt? Och det sker där som ett vittnesbörd för mig personligen, att jag får gå här och fråga Gud, hur ska det här gå till? Vad gör jag nu? Det här var väl dumt? Nya kunder som ringer och hör av sig när de har läst barometern. Nya kunder som vill komma och äta och så vidare. Nej, tyvärr. Och jag låg på taket här igår, och då stannade en dam här på morgonen. Och jag, vad vill hon? Hallå! Vinka från taket. Jag slog i plåten på taket här. Här är jag! Så, vad är det för en galning som ropar från taket? Och, ja, hej, är bageriet öppet? Bageriet? Nej. Det var nog ett år sedan vi stängde det, va? Eller när var det? Och så vidare. Förstår ni mig? Här går jag i min ångest, så att säga. Och sen så svarar Gud. Ja, amen. Så det var min lilla utmaning förra söndagen. Ställ de stora och svåra frågorna till Gud, och han vill ge svar. Vad det än handlar om. Det jag frågar Gud om mer än någonsin nu för tiden, det är hur, alltså han som hjälpte mig, Gud hjälpte mig. Gud hjälpte oss i vår nöd att betala en räkning, halleluja. Och han som hjälpte oss och han som hjälpte mig. Hur kan jag hjälpa andra? Det är min stora fråga. Hur kan jag göra det? Vad ska jag göra då? Hur kan jag göra det? Och då går ju ni som känner mig, hallå. Då går ju mina tankar nu för tiden främst till ett krig i östra norra Afrika, i ett land som vi kallar Sudan, där man förväntar sig att 7 miljoner människor ska svälta denna månad. Det kommer i skuggan av Ukraina och Gaza och allt sånt. Och man pratar inte så mycket om den största humanitära katastrofen sedan Etiopiens svälten, när nu den var 83-84 kanske, jag kommer inte ihåg. Jag var liten. Och det är min stora fråga. Vad kan jag göra? Hur kan jag hjälpa de människorna? Eller hur? Det är en ganska svår fråga. En ganska stor fråga. Och vem är jag? Det är ingenting i sammanhanget. Och många av er vet hur eller när jag var i Addis och vi bad en bön. Låt oss bara få kontakt med en person så att vi kan liksom få in en fot i landet och göra någonting. Och vi fick kontakt med en pastor på den platsen. Så när han sen ringde mig eller skrev till mig, kan du hjälpa mig Marcus? Så var jag redo i mitt hjärta och jag svarade ja, jag hjälper dig. Vad vill du ha hjälp med? Vi skulle vilja odla. Vi odlar. Och så har vi haft möjlighet att förmedla pengar via er, via oss, via andra kanaler. Så att man har planterat både lök och okra. Och snart planterar man potatis. Och man har en vision om och vi har en vision om att utveckla mer jordbruksland och så vidare. Det där växte i mig. Så att jag sa till honom till slut, bara arrendera så mycket åkermark du bara kan. Bara boka det. Jag hittar pengarna. Kär Gud. Jag fick tro va, för det. Jag fick, det kanske var dumt. Det kanske var naivt och så vidare. Men jag upplever ibland hur när vi tar ett steg i en riktning så fyller Herren på. Och jag var tvungen att skriva till honom sen. Ja, det här är ju naturligtvis efter din kapacitet, broder, och din ork. Eller hur, Daniel, va? Du behöver inte arrendera miljoner hektar imorgon. Det kanske du inte orkar med. Men det här är ju upp till din förmåga och din kraft, broder, skrev jag till honom. Så jag kan ju inte pusha fram något här nu. Som... Men i alla fall. Och i den här processen då så går jag igång och så börjar jag jaga World Food Program i Sudan för att försöka hitta dem, och det är som att köra huvudet i väggen, och jag blir skickad hit och dit och får, jag ringer till Rom, jag ringer till Köpenhamn, och det är ju ingen direkt som liksom, jag vet ju hur de jobbar ju med att hela regeringar och så ger vad säger man, bistånd så att säga. Så det är ju liksom en annan nivå än att vi har planterat 3 hektar lök. Så att det ger inte så där jättemycket resultat. Men Herren såg mitt hjärta ändå och min fråga, kan jag hitta samarbetspartners, kan vi rädda ett folk, kan vi rädda ett land, kan vi stoppa svält, kan vi stoppa krig? Wow! Och i den processen då, så en del av er har hört det här och jag drar det lite fort igen, så till slut hamnar jag på något seminarium ifrån Holland och England där man diskuterar just hur man stoppar svälten i Sudan, och deras bästa råd var bara kabla in pengar med Western Union till någon lokal bonde som vet vad han ska så och hur han ska göra det. Och that's the only way. Och det, ja, men det är precis det vi har gjort. Det är precis det vi har gjort. Och det var deras bästa strategi. Eftersom inga lastbilskonvojer kan köra in. De blir överfallna och rånade och det bara går åt skogen. Ungefär så här. Och politiken. You can't guess vilken soppa. En del av er kan ana vilken soppa det är i politiken, va? Och så vidare. Men bara skicka in slantar så att någon kan göra jobb. Och lita på dem och tro att de vet bättre än dig. Så gör det. Det är det bästa. Halleluja. Det är det vi har gjort. Det är det jag har gjort. Fantastiskt. Gud, vad vill du göra nu? Så i min jakt efter World Food Program och så en del av er har hört det här, så försöker vi då sälja vår bil, va? Vår Mitsubishi Outlander. Och ingen vill köpa den och ingen vill ha en tung dieselbil med dyr dieselskatt dessa dagar. Jag förstår inte, jag begriper inte det. Den är ju ändå fyrhjulsdriven. Alla vill väl ha en sån. bil, eller hur Daniel? Och så går inte det att sälja den. Och så till slut hör en familj av sig och säger: vi kommer, vi har köpt biljetter, vi reser från Ystad. Kära Gud, vi tar tåget till Kalmar. Va? Vi tar taxi till Rockneby. Ja, men de vill ju ha den här bilen. Annars får jag ju hitta sängplats åt dem i natt om de blir missnöjda. Och ur taxin kliver en afrikansk familj. Och jag säger: wow, ni är från Afrika. Ja, ja, vi är från Kongo. Kongo! Åh! You know Congo? Yes, of course I know Congo. Så här, jag har bott i Sudan. Och då tittar mamman på mig i familjen och säger: Sudan, min man bor i Sudan. Och det är han som vill ha den här bilen. Din man bor i Sudan, vad gör han i Sudan? Han jobbar för World Food Program. Jaha. Jag sa: halleluja, vad är det som händer här? Och så går vi in och så gör vi affär och de ger oss pengarna och de åker därifrån med sin bil. Jag sålde min bil till en gubbe som jobbar för World Food Program i Sudan. Vad är det som händer nu? Är det så att Herren bara vill ge liksom en liten hälsning ifrån himmelen, en liten uppmuntran om att jag ser dig, jag vet vad du håller på med, jag har hört vad du frågar om. Jag vill leda dig. Jag vill uppmuntra dig. Jag vill visa dig att jag är med dig. Jag vill ge dig kraft. Jag vill ge dig nya vingar. Jag vill att du ska färdas framåt. Oj vad pigg jag blev. Oj vad pigg jag blev. Vid den bilaffären. Gud, vad är det som händer här? Och så upplever vi hur Gud bara vill leda oss. Med nåd på nåd, med dörrar som öppnas, med uppmuntran, med kraft och kraft. Men nyckeln till allt detta är ju ändå att vi tar steg i tro. Till slut så är det som att det är ändå det Herren vill se. Vi kanske inte får alla svaren och alla profetier och en profetia till. Och profetia nummer 3587 som låter likadant som alla de tidigare, så att du egentligen vet vad Gud har sagt, va? Men vågar inte riktigt, för att tänk om det blir fel, eller jag vet inte vad man är rädd för, man förstår sig inte själv riktigt. Till slut så blir man ändå tvungen att ta ett litet steg i tro och lita på vad han har sagt, va? Är ni med? Och så rör vi oss framåt i en process. Så min fråga här, och jag skrev ner det här då: hur kan jag stoppa ett krig där så många andra har intressen att kriget ska fortsätta? Saudiarabien har pumpat in miljarder för att regeringsstyrkorna ska vinna så att Saudi får del av Sudans naturtillgångar som till exempel guld. Förenade Arabemiraten likaså stödjer den andra armén och har pumpat in miljarder för att den andra armén ska vinna kriget så att de får del av naturtillgångarna och guldet och så vidare. Ja. RSF, ja, det är ju namn ni inte behöver lägga på minnet, men Rapid Support Forces kallas de. De som krigar mot regeringstrupperna. De har tecknat ett avtal med Ryssland. Så att om de vinner kriget så får ryssarna bygga en örlogsbas, en flottbas för sina krigsfartyg vid Röda havskusten. Halleluja. Eller? Wagner är där. En rysk flottbas i Röda havet skulle ändra maktbalansen i Mellanöstern. USA är ju ändå allierade med Saudi som har Röda havskust och så vidare. USA trycker på Förenade Arabemiraten att de ska dra bort sitt stöd från RSF. Samtidigt sålde USA ett vapenpaket till Förenade Arabemiraten värt miljarders nya krigsflygplan. Hur hänger det här ihop? Hur kan jag stoppa ett krig och en svält som är förenat med såna här intressen? Ja, det har varit min fråga under veckan. Ja. Ish, den här situationen beskriver ändå vad Bibeln talar om när Bibeln säger kärleken till pengar är roten till allt ont. Här säljer man vapen till dem som stöttar ryssarna samtidigt som man krigar mot ryssarna. Och det är någon som tjänar storkovan på det här, och det är liksom till sist är ändå det som väger tyngst här. Om några miljoner dör här och där, vad spelar det för roll? Va? Är ni med? Kärleken till pengar är en rot till allt ont. Och i det här fallet så är det verkligen det. Man kan se det väldigt tydligt. Så vi lever i en värld som är fallen. Girighet, själviskhet, penningbegär. Och det börjar lite negativt där, jag ber om ursäkt för det. Penningbegär, maktbegär. En del av en fallen natur som vi alla bär på. Va? Inte bara stora regeringar någonstans och vapenexportörer. Jag minns en dag när vi hade små barn, Ellen. Kommer du ihåg det? Det är kul att titta på de gamla fotorna. Det är gulligt och det är roligt. Man förtränger allt det jobbiga, Miguel. Alla blöjbyten och allt tjafs där. Liksom. Det minns man inte. Man minns det söta. Och jag minns en dag när Jens fick en chokladboll. Och han var inte gammal. Han kan ha varit... Nej, jag är inte bra på det. Han var liten och han var sig själv på den tiden. Och jag minns hur Mats sa till Jens, får jag smaka din chokladboll? Som Mats hade köpt åt honom naturligtvis. Och Jens, han tog bort en liten, liten, liten smula. Den var så liten. Och så gav han den smulan till Mats. Och klart, vi bröt ihop i skratt. Hela familjen. Och det här visar ju ändå på att givmildhet och generositet, är ni med? Det är värderingar som inte är självklara. Det är värderingar som vi fostrar in, som vi lär våra barn. Och så kan vi höra oss själva säga, nej, inte göra så. Får du ge den bollen till Klara där så. Ja, för vi är mest vana vid att vi vill ha själva, va? Och vi gör allt vi kan för att, ja, i det naturliga så behöver vi först och främst ta hand om oss själva. Och barnen är goda exempel på hur såna här värderingar av att älska sig nästa som sig själv och så vidare, de kommer kanske inte självklart, utan det är värderingar som vi fostrar. Vi lär oss vad som är rätt och fel i de här fallen, och vi ibland kan göra ont och ge bort någonting till och med, men vi vet att det är rätt, vi har lärt oss det på något vis, så kommer det av inlärning, och vi fostrar våra barn att förstå de här sakerna. Det tränas in. Jag minns vittnesmål från Estonia när den färjan sjönk hösten 1994, eller när jag gick på bibelskola då i Gamleby. Och jag minns vittnesmål som senare kröp fram. Va? Det var inget man ville prata om sådär jättehögt. Men vittnesmål som kröp fram om att människor som slåss som flytvästar när skeppet håller på att sjunka. Hur man trampar ner varandra liksom för att ta sig fram och ta sig ut för att rädda sitt eget skinn. Det är naturliga, hör mig. Naturliga reaktioner i en krissituation, att man vill rädda sitt liv och gör det med bravur. Förstår ni mig? Så att alla de här bitarna, ja, vi prioriterar oss själva. Vi prioriterar våra barn. Vi prioriterar vår egen stam, vårt eget land och så vidare. Man kan dra det här långt. Och Bibeln ger många exempel på vår fallna natur. Har vi några bibelord här då vi kan dra upp? Exakt, bra fråga. Du ställde rätt fråga, broder. Nu ska du få svaret. Zakaria. Så Bibeln ger många exempel. Ja, det är för bra. Halleluja. Du gestaltar min poäng här. Du ställde en fråga i Zakaria bok. Zakaria kapitel 7, vers 8-11. Och Bibeln ger många exempel på hur livet kan se ut och hur det fungerar i vår själviskhet och i vår fallna natur. Som då behöver frälsas och upprättas. Och Herrens ord kom till Zakaria. Han sa, ja, vad sa han, Isak? Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlösa, främlingen och den fattiga, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Men de ville inte lyssna på detta, utan var upproriska och stängde sina öron så att de inte hörde. Vi kan stanna där. Är ni med? Så att det här är Israels folk som så att säga har en social orättvisa i landet, fast man till och med förstår vad som är rätt och vad som är fel. Man har Guds lag och man har det svart på vitt. Men ändå så i vår oförmåga att göra rätt och göra gott så hamnar man lätt här. Och i vår oförmåga som svenskar att göra rätt och gott så reser vi oss inte upp och gör uppror mot staten som när oss med sin vapenexport från Boforskanonerna. Det gör vi ju inte. Varför skulle vi göra det? Fransmän skulle kunna göra det, ta sina traktorer och köra ut och lassa av dynga på vägen. Men, käre Gud, hur ska vi tänka om det här? Hur ska vi, förstår ni mig? Det här är dilemma, för mig är det här ett dilemma där jag ställer frågan till Herren. Måste jag bli fransman för att lösa det här? Nej, inte ens det är lösningen. Käre Gud, vilken soppa. Ja, de stora frågorna. Så Habakkuk. Han ställer frågan i kapitel 1. Vers 2-4. Habakkuk. Han ställer den stora frågan. Habakkuk 1, 2-4. Herre, hur länge? Hur länge ska jag ropa på hjälp? Utan att du hör. Ropa högt till dig. Över våld utan att du rädda. Vad står det i nästa vers? Varför låter du mig se ondska? Hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig. Det uppstår tvister och gräl. Vi kan stanna där. Hur länge, Gud, ska jag behöva se på detta? Och du gör ingenting! Jag tror vi kan uppleva det som så här. Men Gud, gör ingenting! Gör ingenting! I en sån situation så blev jag provocerad av en människa som ifrågasatte min tro för några månader sedan. Och han säger så här ungefär. Om Gud är allsmäktig, hur kan han då tillåta alla krig och all svält och allt elände? Hur kan han tillåta det? Om Gud är allsmäktig och god, hur kan han tillåta allt det? Och Habakkuk, han ställer samma fråga. Och den frågan, den provocerade mig. Därför att jag insåg plötsligt, och nu springer jag lite fort här kanske, att det är en logisk fråga, eller hur? Om Gud är allsmäktig och god, varför kan han tillåta det här? Krig och svält och elände, varför? Och så ställs den frågan till mig om Gud, och så tänker jag så här. Men jag är skapad till Guds avbild. Och vi är det. Jag har, hör mig nu, det här låter helt sjukt. Jag har makt med Gud i det att jag är skapad till hans avbild. Jag kan tänka, jag kan handla, jag kan göra saker. Jag har makt att plantera lök i Sudan och rädda människoliv. Plötsligt så provoceras jag av frågan och låter frågan förändra mitt eget hjärta. Gud har gett mig makt att göra någonting på jorden. Vad gör jag nu? Jag kan ju skylla på Gud och hans allsmakt. Varför gör inte du någonting? Och det är som att Herren säger till mig. Varför gör inte du någonting? Va? Men jag är inte allsmäktig. Så uppfann man den här nötkrämen då. Har ni hört talas om den nötkrämen? Ja, när barnen i Jemen då, man uppfinner en nötkräm som kan hålla ett barnaliv vid liv. Ett barn vid liv och rädda barnaliv. Och där tror jag att det kostade ungefär 3 kronor om dagen att rädda ett jemenitiskt barn då. Där man, ni har hört talas om kriget mellan Hutu-rebeller och regeringsstyrkor. Och Bofors levererar naturligtvis dit och så vidare. Det är en annan femma. Men, och så uppfinner man en nötkräm som jag tror ett franskt bolag tog patent på. Exakt. Man måste tjäna lite pengar också på att rädda barnaliv. Men det patentet var de tvungna att släppa till slut. Det var ett recept på olika nötter, olika oljor och lite socker. Lite energi. Är ni med? Om det kostar 3 kronor om dagen att rädda ett barnaliv, då är du allsmäktig. Så lätt. Och så billigt. Kära Gud. Då blev helt plötsligt jag allsmäktig. Om vi får skoja lite med det ordet. Är ni med mig? Så plötsligt så kunde jag liksom inte bara häva över frågan på Herren. Och så ställer Habakkuk frågan. Nu spolar vi fram bandet lite, Isak. Tack för att du är med där nere. Och efter en stund det kommer olika svar. Det här han talar om dom och etc. Men så kommer ett svar i kapitel 2, vers 14. I kapitel 2 i Habakkuk 2, 14 så säger Herren till slut: och jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet så som vattnet täcker havets djup. Okej. Okay. Så och vad det här ordet syftar på egentligen. Det är ju profetia om Messias. Det är ju att ett rike ska uppstå och att ett evangelium ska gå ut över hela jordens yta till alla nationer och alla länder och alla folk och alla stammar och alla språk. Och att kunskapen om Herrens härlighet ska täcka hela jordytan. Och komma ut till vartenda land, vartenda folk. Halleluja! Vi har en positiv eskatologi här i kyrkan idag. En profetia om att Jesus är det ultimata svaret på Habakkuks fråga. Och på min fråga. Vad är svaret på de här stora frågorna? Svaret är det ultimata svaret som är Jesus Kristus. Det är söndagsskolesvaret som håller i alla tider. Det är Messias. Så när Jesus kommer in som det ultimata svaret på Habakkuks fråga så säger Jesus i Lukas evangelium, Lukas 4:18. Och då kommer Jesus in på scenen. Nu kommer Jesus in på scenen. Han står i synagogan va? I Nasaret och han talar till sitt eget folk och han säger i Lukas 4:18, vad säger han? Herrens ande är över mig för han har smort mig till att, vadå, förkunna glädjens budskap för de fattiga. Där kan vi stanna. Glädjens budskap för de fattiga. Det ultimata svaret är evangelium. Evangelium är glädjens budskap för de nummer ett fattiga. Det är glädjens budskap för de fattiga. Han pratar om de fattiga. Det är första han gör. Förtryck inte fadern, den faderlösa och änkan och så vidare. Orättvisorna och de sociala orättvisorna och etc. etc. Glädjens budskap för de fattiga. Hela jorden ska bli full av Herrens kunskap. Kunskapen om Herrens härlighet. Så som vattnet täcker havsdjupet och så vidare. Här är jag. Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Han har kallat mig. Han har utvalt mig. Han har avskilt mig. För att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Evangelium är goda nyheter för den fattige. Evangelium är goda nyheter för kriget i Sudan, evangelium med goda nyheter för barnen i Jemen, evangelium med goda nyheter för alla som är fattiga, för alla som är förtryckta, för alla som inte har frihet, för de fångna, för de blinda och så vidare och så vidare. Evangelium är goda nyheter för de fattiga. Halleluja. Här kommer Guds stora svar på den stora frågan. Men jag behöver fler detaljer. Eller hur? För nu kan vi gå hem egentligen. Så här, Jesus är svaret. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Amen, halleluja. Jag behöver mer detaljer. Halleluja! Jag har fått evangelium, jag har fått Jesus. Så när vi sjunger sånger som mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv, så kan man ju själv behöva kraft och kärlek, eller hur? Men min bön idag, det är mer kraft, mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Hur kan jag ge det vidare? Jag vet att jag är frälst, jag vet att jag är älskad, jag har fått kraft, jag har fått förlåtelse, jag har fått frälsning. På ett sätt behöver jag inte sjunga den sången för min egen skull. Är ni med mig? Förstår ni? Marcus, du är högmodig, du behöver inte mer kraft av Gud. Det är klart jag behöver. Men framförallt så behöver jag mer kärlek och mer kraft för en värld som krigar och svälter. Eftersom evangelium är goda nyheter för den fattige. Det är Guds svar på Habakkuks fråga och på min fråga. Han har gjort mig lik honom själv. Han har gjort mig lik Gud. Han har gett mig kraft och makt. Ge mig kraft. Ge mig kärlek. Ge mig så att jag kan komma med glädjens budskap för de fattiga. Det var en passus. Och så spolar vi fram lite. Jesus är svaret, men han låter sin församling i apostlagärningarna bli svaret till Habakkuk och till mig och till oss. Han låter kyrkan i apostlagärningarna få bli svaret. Israel som nation och som land har inte bedrivit den bästa fattigdomsbekämpningen. De är ockuperade av Rom vid tiden för Jesu födelse. Höga skatter. Kommer ni ihåg det? Hela världen skulle skattskrivas. Mycket fattigdom i Israel. Och man tänker naturligtvis på sig själv, sin egen familj, sina barn, sin egen stam, etc. Precis som i alla tider. Då gör Guds ande någonting som är större än den mänskliga naturen när han frälser människor, den första församlingen växer fram. Vad gör Gud i apostlagärningarnas början? Ja, vi läser om hur man säljer överskott och land och man säljer hus och delar ut till alla efter vars och ens behov. Apostlagärningarna, broder Isak, kapitel 2, vers 44. Apostlagärningarna 2, 44. Guds ande gör någonting som är större än den mänskliga naturen. Det som är naturligt när vi slåss om flytvästarna på ett sjunkande skepp. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Nästa. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Och så vidare. Amen, det var bra där. Och vi kan läsa en annan vers i kapitel 4. Apostlagärningarna 4, vers 34. Guds ande gör något som är större än den mänskliga naturen. Ingen av dem led någon brist. För alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts. Man la ner det vid apostlarnas fötter och man delade ut åt var och en efter hans behov. Bra. Det här är ju en social reform som man aldrig kan rösta om det håller liksom inte. Israel som nation kunde inte få till det i sitt kämp och i sin fattigdom och i sin ockupation. Man kunde det inte under Jesajas dagar heller. Men detta är den fasta jag vill ha. Att ni löser okets band och att ni klär den nakne och, den, och så vidare. Varför har ingen gjort det, säger Gud. Det förvånade honom att ingen gjorde det. Då trädde han själv fram. Och sen kommer Jesus, han trädde själv fram och han mättar de fattiga och de hungriga mitt i ödemarken. Och så vidare. Jesus blir svaret. Men Israel som nation har inte haft det sociala åtgärdspaketet som kunde eliminera lidande och fattigdom. Man kan inte rösta fram om det här. Det är inte politiken som är svaret på de här stora frågorna som Habakkuk ställer. Det är inte politiska åtgärder. Det är inte ens ett församlingsmöte där vi sitter här och i vårt intellekt begriper ifrån Guds ord vad han vill. Halleluja! Och så marscherar vi in i ledet och säger, från och med nu säljer vi allt vi äger och delar ut efter vars och ens behov. Hur skulle det gå? Är det någon som är med på det? Räck inte upp din hand. Det går ju inte, va? Det händer inte. Och dessutom när pastorn kommer med kollekthoven här då. Om du nu ljuger för den heliga ande så faller du död ner. Vem vill ha det så i sin kyrka? Ingen vill ha det så. Kära Gud, bevara oss. Vi ber om nåd att få slippa apostlagärningarna här. Åh, vi vill tillbaka till apostlagärningarna. Eller hur? Ja, säkert. Utan det är bara Guds ande som kan föda fram en sån väckelse i människors liv. Så att säga, jag älskar dig. Så som Gud älskade världen och gav världen det bästa han hade, sin egen son. Så älskar jag dig, så jag ger dig det bästa jag har. Är ni med? Vi blir förvandlade och får del av gudomlig natur. Och det blir en lösning som vi inte kunde rösta fram på församlingsmötet. Åh, Jesus. Och så låter Gud församlingen få bli svaret på Habakkuks bön. Han, Gud, hans ande gör något som är större än vår mänskliga natur. Till och med i kapitel 6 i Apostlagärningarna så kunde församlingen möta rasismen som fanns på plats. Kommer ni ihåg den situationen? Ja? Att man började klaga över att de grekisktalande änkorna blev förbisedda vid den dagliga utspisningen. Ja, det var ju ändå så att en hel del judar ifrån Antiochia och andra grekisktalande områden hade flyttat in till Jerusalem. Och de var ju inte lika högt ansedda som de hebreisktalande judarna. Du kan läsa om det här i fotnötterna, som jag kallade i kapitel 6 av Apostlagärningarna. Och därför var man ju tvungen att göra någonting åt det. Och det löste man genom att utse diakonerna som fick ta hand om de grekisktalande änglarna. Så mötte man upp till och med nationalism i Israels land på den tiden och såg till att de grekisktalande änkorna också fick mat. Halleluja. Församlingen blev svaret där också, i den krinsiga utmaningen. Halleluja. Vad är svaret? Vad är svaret, Gud, på min fråga? Jag behöver detaljer. Och nu håller jag på att landa, kära vänner. Svaret är att jag kan inte anpassa mig efter den här världen. Är någon med på det? Jag kan göra det, men om jag gör det så missar jag allt. Jag behöver förvandlas genom sinnets förnyelse så att jag kan förstå vad Gud vill. Godhet, fullkomlighet, allt som behagar honom. Hur kan jag förstå det? Hur kan jag förvandlas? Hur gör det? Jag ger honom min kropp. Frambär dig själv. Era kroppar, Romarbrevet 12. som ett levande och heligt offer. Er andliga gudstjänst står det någonstans. Men det står också er your intelligent, står det faktiskt. Er medvetna gudstjänst. Ibland så väntar vi över karismatiska pingstvänner på ett Guds tilltal. Gör det här. Eller hur? Så vi vill ha det. Och Gud kan tala på det sättet. I Apostlagärningarna så ser vi att vi hör Guds röst. Agabus profeterar om en svält som ska komma över hela världen. Och det gjorde den också. Under kejsare, någonting, jag kommer inte ihåg vem. Och församlingen förberedde sig för det. Man gjorde insamling och man var beredd. Men det är inte bara att vi hör Guds röst, utan det är också att vi förstår vad Gud vill. Därför att när Habakkuk frågar Gud, då står det att jag vill klättra upp i tornet. Frid, kära barn. Jag vill klättra upp i tornet. Har ni läst det? Habakkuk säger, jag vill klättra upp i tornet för att se vad han talar till mig. Och det där har förbryllat mig ibland. Jag tänkte, jag vill höra din röst, Gud. Jag vill klättra upp i tornet för att se vad han ska tala till mig. Och jag tror så här, att ibland så ser vi vad han säger. Vi urskiljer hans röst. Vi förstår vad Gud vill. Vad som är gott, vad som är fullkomligt, vad som behagar honom. Du har inte hört Gud säga, hjälp den drabbade i Sudan. Jag har inte hört det. Men jag har sett det. Är ni med? Jag har urskilt hans vilja. Du kan urskilja Guds vilja. Du kan förstå. Därför du har fått del av gudomlig natur. Du är lik honom. Du kan begripa. Du kan skapa. Du kan förändra. Du kan... Jag vill se vad han talar till mig. Jag vill se hans svar. Jag vill kunna urskilja och förstå hans vilja. Vi ska inte vara överkarismatiska pingstvänner som sitter och väntar på att änglarna kommer ner och blåser i trumpet så att vi hör vad han säger. Det händer också. Men kanske framförallt att vi bara förstår vad han säger. Vad han vill. Och därifrån rör vi oss ett steg i taget. Lite till. Lite framåt. Jesu namn. Hur kan jag stoppa ett krig? Plantera en lök. Börja där. Ja. Yes. Hur kan jag få tag i World Food Program? Ja. Sälj din bil. Herren leder dig. Bit för bit, halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Nu ska vi tacka Gud. Nu är vi färdiga med Guds ord för den här dagen. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Tack Herre att du också har utvalt de fattiga. Tack Herre att du har gett oss makt tillsammans med dig. Att komma med lösningar på övermäktiga problem. Vi ber också mitt i det här om att du ska gripa in bland arméer. Vi sjöng här innan You make bones into armies. Då sjöng jag You make armies into bones. Tänkte det vore... Det behövs också ibland. att Herren låter arméer bara falla ner maktlösa, som slutar skjuta och våldta och mörda. You make armies into bones. Yes. Och det ber vi här. Gud, vi vet inte allt vad vi ska göra eller vad jag ska göra eller så vidare i olika situationer. Det här var en stor fråga. Det handlar om att bryta fattigdomsok över länder, över folk. Jag vet, jag kan googla, jag kan forska, jag kan läsa på, jag kan titta på YouTube, jag kan studera svälten och krigen och alla detaljerna och nötkräm från Jemen. Jag kan läsa om det för resten av mitt liv och stå här och predika om det, olika detaljer och statistik och så vidare. Det, där kan man stanna och där kan man fastna. Men nej, i Jesu namn. Det var inte kallelsen. Att titta på nyheterna och sen stänga av tvn och glömma det och gå vidare. Utan Herre, du vill komma med glädjens budskap till de här länderna och nationerna. Du är svaret, Jesus. Du är svaret för Sudan, du är svaret för Gaza och Israel, du är svaret för hela världen. Du är svaret för alla konflikter och alla nationer. Du är the Prince of Peace, du är fridens furste. Halleluja. Jesus, och vi ber Gud. Du som kan förändra situationen. Vi ber om din hjälp, Gud. I de här konflikterna. Vi ber att du kommer in här och gör något nytt här. Ja, det kan man be. Man kan be om det. Men Gud. Vi ber för alla kungar och presidenter och alla som har makt. Vi ber för dem. Vi ber. Gud, kom. Kom och blanda dig i. Jesu namn. Kom och gör något nytt. Vi ber om krig som ska stoppas, Herre. Men vi ber också, när vi har bett den bönen, då ber vi att du sänder oss, att du sänder mig, att du låter oss få producera mat, producera frid, genom att vi tar på oss beredvillighetens skor med fridens evangelium. Låt oss ha skor på våra fötter. Dina skor på dina fötter som säger, ta ett steg framåt. Jag har skor på mina fötter. Med den beredvillighet som fridens evangelium ger i Efesierbrevet 6. Jag tar ett steg med min sko. Jag vet inte hur det ska gå till. Jag vet inte vad jag ska göra. Men nu tar jag ett litet kliv. Herren har smort mig också. Till att komma med glädjens budskap för de fattiga. Herren har smort mig också. Jag tar ett litet kliv. Ett litet steg. Och så öppnar Herren nästa dörr. Och så ger han dig kunskap som du inte hade innan. Så öppnar han en liten dörr till. Och så fastnar du inte bara i googlande och studerande av eländet. Utan du tittar efter hans svar. Du klättrar upp i tornet och ser vad han har sagt, vad han säger. Du urskiljer hans vilja. Ja, jag tar det här steget. Det här är vad Gud vill. Det här är vad Gud vill. Jag tar nästa steg också. Halleluja. Och det får bli ett ämne. Evangelium blir. Och dina fötter, hur ljuvliga är inte ljudet av dina fötter som kommer trampandes över bergen till de folken, till de människorna. Hur plötsligt så hörs ljud av fötter, beredvillighetens skor som låter, som klapprar i dammet. Hur ljuvliga är inte fotstegen och ljudet av de fötterna som traskar till en plats, till en situation, till ett krig, till en svält. Åh, vad vi har väntat på det ljudet. Åh, vad vi har väntat på att få höra det ljudet av fötter som kommer klivande över bergen. Halleluja, det får bli ett ämne till lovsång. Det får bli ett ämne till lovprisning. När de ser dina gärningar så att de kan tillbe Gud den dag han besöker dem eller vad det står och så vidare. När Herren får bli prisad och upphöjd. Därför att dina fötter kom med ett ljud. Fridens evangelium. Fattigdomen bröts. Svälten bröts. Kriget bröts. Hatet bröts. Halleluja. De stora frågorna. När Gud gav ett stort svar. Jesus Kristus. Och vi tackar dig Gud för varje detalj, Herre. Och nu ber vi också. Det här var min fråga. Det kan finnas andra frågor i det här rummet idag som du brottas med och funderar på. Och vi ber, Herre, att du ska få bara höra böner ifrån oss alla under veckan som kommer här, där vi får ställa de stora frågorna till dig som vi själva bär på i detaljer, Herre. När du vill tala och leda och visa din härlighet, Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Och amen.